Andra advent, Guds rike är nära, har jag satt som titel. Inte bara jag satt det som titel, utan det är faktiskt kyrkoårets titel för den här söndagen. Och jag har valt att läsa en ganska lång text idag faktiskt. Men jag tänker att det är bra att vi får in Guds ord i våra liv. Så att vi läser från Markus kapitel 1 och vers 1, och texten kommer där. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Hela Judéns land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde på gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade, efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig och lossa remmen på hans sandaler. Jag har döpt er med vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han steg upp i vattnet såg han himmelen dela sig, och anden kom ner över honom som en duva, och en röst från himlen: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Genast förde anden honom ut i öknen, och han var i öknen under 40 dagar och frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa: tiden är nära och Guds rike. Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem: kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem, och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. De kom till Kapernaum, och på sabbaten gick han genast till synagogan och undervisade. Folk blev överväldigade av hans lära, för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Nu fanns i deras synagoga en man med en oren ande, och han skrek: vad har vi med dig att göra? Jesus från Nazaret, har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Men Jesus talade strängt till anden: tig och far ut ur honom. Den orena anden ryckte i mannen och skrek högt och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom. Och ryktet om honom spred sig genast överallt i Galileen. Så snart de kom ut ur synagogan gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber, och de talade genast med Jesus om henne. Då gick han fram, tog hennes hand, reste henne upp. Febern släppte, hon betjänade dem. På kvällen när solen hade gått ner kom man till honom med alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem man var. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter. Och när de fann Jesus sa de till honom: alla söker efter dig. Jesus sa: vi går någon annanstans, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit. Och han gick och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Amen. Det var en lång text. Jag bara älskar Markus evangeliet. Och inte minst de här inledande berättelserna. Du vet, det är inga långa utläggningar och förklaringar när det är Markus. Det är rakt på sak, det är tempo, det är skärpa. Det finns givetvis i Bibeln både långa och krångliga och kringliga ord också. Men det är inte Markus. Det är liksom så här, va? Guds ord är ju en fantastisk källa till liv. Där man upptäcker liksom lager på lager. Och där djupen, de är bråddjupa och höjderna, de är svindlande. Så helt underbart är det med Guds ord. Och inte undra på att Paulus uppmanar i Kolosserbrevet 3:16, låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Inledningen här i Markus evangeliet kastar oss liksom in i hela berättelsen om Jesus. Det är liksom ingen förklaring om var Jesus kom ifrån. Det är inga släkttavlor, det är inga register. Det är liksom inga berättelser innan, utan det börjar så här. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Och så är man med. Direkt liksom bara, woof. Det står inte woof där, men ni känner känslan, va? Det är inte ens grekiska woof, om ni undrar det. Evangelium betyder ju goda nyheter eller ett segerbudskap. Och ordet användes på den tiden i den romerska kulturen när man ville berätta för sitt folk alla militära segrar man hade. Man har intagit olika länder, man har vunnit olika slag. Då var det ordet evangelium när det var någon som liksom skulle proklamera detta. Och Nya testamentets författare, de tar det ordet och så kopplar de samman det med det som i alla tider är det största segerbudet och det största segerbudskapet, nämligen Jesus Kristus, vem han är, vad han gör och vad han betyder. Och så har ordet liksom, det är vårt ord. Det är evangeliet om Jesus Kristus och hans ärenden i den här världen. Vi möter här i början Johannes Döparen som bereder väg för Jesus genom sin förkunnelse och genom en enorm dopväckelse. Och han får den stora förmånen att döpa Jesus Kristus. Vilken fantastisk upplevelse. Och när han har döpt Jesus så är liksom Guds välbehag vila över Jesus. Och himlen öppnar sig och den helige ande kommer över Jesus med orden från fadern själv. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Och jag tror också att det är ord som himlen uttalar över varje människa som går dopets väg. Alltså när Gud ser en människa som responderar på evangeliets inbjudan och tar emot honom och säger jag tror. Och som en överlåtelse till den tron så låter jag mig döpas i vatten. I Faderns, Sonen och den helige andes namn och blir nedsänkt och blir identifierad med Jesus, så är det som att Guds välbehag vilar över det. Du är mitt älskade barn. I dig har jag min glädje. Kan du tänka det om dig själv? Att det är så Gud talar till dig. Det är så Gud talar om dig. Du är hans älskade. Han har sin glädje i dig. Wow. Det är nästan så att fantastiskt att himmelens Gud ser på oss på det sättet. Och Bibeln säger att alla dem som tog emot honom, alltså Jesus Kristus, gav Gud makten, rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Så här är vi söner och döttrar till himmelens Gud, och hans välbehag vilar över våra liv. Vi är hans älskade. Vi är hans älskade. Han gläder sig över dig. Gud är glad i dig. Han är inte vred. Han är inte småsur. Han är inte ilsk. Han har inte en sten i sin sko, om du förstår vad jag menar. Nej, han är glad i dig. Halleluja. När Jesus är döpt så står det att anden driver honom ut i öknen. Och där prövas, frestas, synas, utmanas Jesus under 40 dagar av Satan själv. Och Satan får inte, hur han än försöker, Jesus på fall. Utan stärkt av änglar och fylld av anden så återvänder han till Galileen och börjar sin tjänst. Och han predikar. Vi ska snart gå igenom den predikan. Han kallar sina lärjungar. Han undervisar med makt och auktoritet. Han driver ut onda andar, botar sjuka, och en rörelse börjar runt omkring honom. Och Petrus säger, alla söker efter dig. Och så fortsätter berättelsen med en ohejdad fart i Markus evangeliet. Fram till korset, till graven, till uppståndelsen och himmelsfärden. Läs Markus evangeliet. Gör det ofta. Gör det länge. Gör det väl. Lev. Det är så otroligt bra. Det är så fantastiskt bra. Det är en källa av liv som visar på vem Jesus är. Och vad han vill och vad han står för. Så idag, andra advent, vill jag fokusera på Jesu första predikan. Och den var inte så odrik som den här redan är och kommer att bli ännu mer. Utan det var ganska få ord som Jesus sa i den här predikan. Det första, tiden är inne. Det finns tid och så finns det tid. Vi har ett ord för tid där grekiskan har två. Ett av grekiska orden för tid är kronos, som betyder den tid som tickar på. Sekunder, minuter, timmar, veckor och så vidare. Och det är det som man ska tänka, om tiden kunde gå fort så han snart slutar. Det är typ kronostiden. Ja. Kairos, ett annat ord för tid, det är den rätta tiden. Det är den fullbordade tiden. Det är den tiden som är inne när något särskilt händer och sker. Nu är det tid för någonting nytt. Det är som att Gud bryter in i kronos, i tiden som går, med ett kairos. Plopp. Det händer någonting. Det sker någonting. Och det är just det ordet som används i det här bibelordet från andra Korinthierbrevet 6:2. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är det rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Nådens tid, den rätta tiden, det är en tid som är fullbordad, som är inne. Och den tiden, säger Bibeln, den är nu. Nu är nådens tid till frälsning och hjälp från Gud. En sådan hjälp som är befrielse från människans största fiende, nämligen synden och alla dess följder. Genom Jesus och hans verk på korset så är det frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Och det är en sån hjälp där Jesus själv rusar oss till hjälp och hjälper oss och frälser oss. Han hör vårt rop. För Bibeln säger att var och en som åkallar hans namn ska bli frälst. Och han kommer till oss just för att frälsa oss och hjälpa oss. Älskade vän som hör den här predikan idag. Idag är frälsningens dag. Idag är nådens tid för dig. Hur du än har strulat till det för dig. Hur omöjligt det än ser ut. Hur långt borta du än är. Idag kan du bli frälst. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så skall du bli frälst. Vem som helst kan när som helst bli frälst, därför att tiden är den rätta tiden. Det är nu. Men det finns också ett annat stort kairos som vi väntar på. Vi kan ta nästa bild. Och det är en dag, det är en tid, det är en stund då Jesus Kristus ska komma tillbaka igen. Och Bibeln talar om tider och stunder i samband med Jesu återkomst. Så används ofta ordet kairos. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Det finns en tid. Om tider och stunder, det har Gud koll på. Jesus kommer snart tillbaka. I Kronos, i den tid som tickar på, så kommer det en stund. Då kommer Jesus tillbaka. Tiden är inne. Guds rike är nära. Vi kan ta nästa. De goda nyheterna, de handlar om Guds rike. Och Guds rike, det är de goda nyheterna. Guds rike eller himmelriket, det är ett ämne som Jesus återkommer till gång på gång på gång. I sin undervisning, inte minst i liknelserna, så säger han: vad ska vi jämföra himmelriket med? Det här är, med himmelriket är det som. Och så kommer det en berättelse för att beskriva vad Guds rike är och vad det står för. Och genom de tecken och de under, de handlingar Jesus gör, så visar Jesus vad riket är. Och redan här i början av texten så ser vi hur Jesus befriar det av mörkret fångna. Hur han botar de sjuka, hur han talar ord med makt och auktoritet. När han mättar de hungriga. När han förvandlar vatten till vin på en bröllopsfest. När han uppväcker döda. Ger blinda synen tillbaka. Förlåter synder. Och allt gott han gör, så är det precis som det han sagt att han skulle göra. Och som visar på den upprättade tillvaro som Guds rike står för. Och Emma-Lena har redan läst det här bibelordet. Det visste inte du att jag skulle ha i predikan. Jag visste inte att du skulle läsa det. Så att två stycken lyfter fram samma bibelord här idag. Nu ska vi läsa det extra noga. Herrens ande är över mig. Det här är Jesu programförklaring. Det är här som han står för. Han har smort mig att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna. Syn för de blinda, att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Halleluja. Och så fort Jesus kommer till jorden, så bryter Guds rike in. I honom är den kommande världens krafter tillgängliga. Det är därför han säger Guds rike är nära. Inte långt borta. Inte hit, inte dit. Nära. Mörkret har redan förlorat, och det vi ser nu och är i är den sista tiden av mörkrets inflytande i en fallen värld där vi alla möter svårigheter och lidande. Men tiden för mörkrets rike blir allt kortare och kortare och kortare och kortare, och snart är den tiden över och Guds rike avancerar, och det Gud står för kommer att ta över allting. Vi lever i en tid av två riken där det ena råder jämte det andra. Redan nu finns Guds rike i fullhet, är Guds rike nära, men inte i fullhet. Guds rike är där Jesus inbjuds. Och Bibeln säger att två eller tre är samlade i hans namn, är han mitt ibland dem. Vi kan ta nästa bild. Matteus evangeliet 18 och 20. Guds rike är där Guds vilja sker. Och Paulus, han beskriver ingredienserna i Guds rike i Romarbrevet 14 och 17. Guds rike är inte mat och dryck. Alltså det är inte ett julbord. Det är inget fel med julbord. Det kan vara väldigt härligt. Utan det är rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Så Guds rike är inom räckhåll. Det bryter in i tid och rum genom den helige ande. Och det är därför vi ofta ber, kom helige ande. Inte i det avsnittet att den helige ande inte har kommit. Men just i avsnittet att få se det bryta in i kronos, Guds kairos. När Gud gör under och tecken mitt ibland oss. Han botar en sjuke. Han frälser den som är förlorad. Han upprättar den fallne. Han ger hopp åt den som inte har hopp. Jag kan ta nästa bild. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Omvänd er. Ordet som översätts med omvändelse är det grekiska ordet metanoia. Och det står för ett förnyat sinne. Ett nytt sätt att tänka som leder till ett nytt sätt att agera och leva. Det är ett ord som berättar om en inre förvandling som visar sig i ett nytt sätt att agera och leva. Man lämnar ett sätt att tänka och förhålla sig för ett annat sätt att tänka och förhålla sig. Och det är en 180-graders rörelse. Det är omvändelse. Men jag kan inte stå så här hela tiden. Det blir ju jättekonstigt, så att jag vänder mig tillbaka igen. Så. Man vänder om. Och vad är det man vänder om? Jo, man vänder om ifrån sitt eget rike. Där jag är i centrum och bygget på min egen bild av mig själv. Min egen självkänsla, min egen självbild till den bild som Gud vill mejsla fram i oss. I ljuset av Jesus Kristus. Vi vänder oss bort ifrån att göra så gott vi kan. För att uppnå vårt eget och andras och Guds godkännande och gillande av oss. Till att leva i de goda gärningar som Gud redan från början har bestämt att vi ska vara i. Så istället för att vi jobbar med självrättfärdighet och duktighet. Så byter vi bort det och vänder oss bort ifrån och säger. Vi tar emot Guds rättfärdighet. Det Gud har gjort för oss redan. Och jag lovar dig. Alla dagar i veckan. Alla veckor på året. Alla år på ett årtionde. Alla årtionde på ett århundrade. Alltid. Guds rättfärdighet är bättre än min egen självrättfärdighet. Och jag tyckte jag hörde ett amen på det någonstans. Och dessutom är det så skönt. Att slippa. Vad ska folk tycka? Vad ska folk tänka? Räcker det inte? Är jag tillräckligt bra? Kom ihåg vad jag sa i början. Du är min älskade son och min dotter. I dig har jag min glädje. Vad behöver jag mer för bekräftelse? Ingen! Halleluja. Det här är evangelium, vänner. Det här är så bra. Halleluja. Omvändelse är på det sättet omvälvande. Men omvändelse är också vardaglig och daglig. Därför är det så lätt att man ändå vill liksom visa sig duktig och fin och alltihopa och sådär. Och så börjar man där. Och därför säger Bibeln att vi behöver omvända oss varje dag från döda gärningar till levande gärningar. Döda gärningar som vill få oss att, oh, är jag inte väldigt bra? Jag är nog lite bättre än de andra, men så säger någon som var bättre än mig. Åh, jaha, det får jag. Nej, till goda gärningar som Gud säger, Lasse, här har jag tänkt att du ska vandra. Här finns en uppgift för dig. Här kan du vara. Här en enorm skillnad. Omvändelsen är resan från mig, mitt och mina till Gud. Det Gud har på sitt hjärta. Och omvändelse, det är resan ut ur synd och skam. In i förlåtelsen och in i en evig utgivande kärlek i Jesus Kristus. Det jag är älskad. Omvänd dig och tro på evangeliet, läste vi, eller hur? Omvändelse förutsätter tro. Och tro leder också till omvändelse. Tron i den aspekten att verkligen lita på att Gud verkligen är kärlek. Och att han är god. Och att han vill oss väl. Utan den tron kommer vi inte att vända oss till honom. Om vi inte är säkra på hans kärlek så kommer alltid en tveksamhet och ett avstånd råda. Eller hur? Men du och jag, vi kan vara absolut 100% säkra på Guds kärlek. För Bibeln säger i Romarbrevet 5:8, Gud bevisa sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Hans kärlek är bevisad. Du behöver aldrig tveka på att Jesus älskar dig. Aldrig någonsin. Aldrig. Det är ett av de stora budskapen ifrån korset. När Jesus dog så ropades det ut i tid och evighet. Jag är för evigt älskad människa. Tvivla inte, tveka inte. Vi kan tvivla på mycket, tveka på mycket. Men på Guds kärlek behöver du aldrig tveka. Pappa Gud älskar dig jämt och ständigt och sant hela tiden. Och han är en öppen famn av liv och nåd och kraft. Bibeln säger så uppenbart Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Och lyssna. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss. Och sänt sin son till offer för våra synder. Så vi kan alltså glömma den felaktiga och så skadliga bild av Gud som en arg, vred och vrång och irriterad Gud mot oss. För han är inte det. Det är en lögn. Han är kärlek. Och hans kärlek är evig. Hans vrede, för Gud kan absolut bli arg, den är emot det som förstör. För oss. Det kompromissar han inte om. Han är rättvis. Han är sann. Men han älskar dig. Och han är inte arg på dig. Tack och lov. Prisat vare Jesus. Han tar sig an synden. Och han tar den på sig till och med i Jesus Kristus. Och erbjuder alla som tror och vänder sig till honom evigt liv. Romarbrevet 6:23. Syndens lön är döden. Det vi förtjänade. Men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Guds gåva. Ja, man får inte vad man förtjänar här i världen. Ibland kan man tänka så. Och så kan man tänka en tanke till. Tack käre Gud att jag inte har fått det jag förtjänat. Jag har fått nåd. Jag förtjänar inte nåden en minut. Inte en sekund. Men på grund av Guds kärlek. Att han älskar så mycket. Så gav han nåd till frälsning och evigt liv. Och det vi kan göra är att vi kan ta emot och så kan vi tacka honom och så kan vi leva där. För nåden, det är en plats också där vi kan leva. Vi har fått tillträde, står det, till den nåd som vi nu lever i. Halleluja. Det är som man tänker att det är ett rum. Som vi går in i, ett nåderikt rum. Jag tror det står någonstans i Psaltaren. Ett nåderikt regn lät falla, Gud. Gud möter oss med sin nåd. Han kommer mig till möte, står också i Psalm 55. Med sin nåd. Det är ett rum du får leva i. Åh, jag är så tacksam för evangelium. Evangeliet om Jesus Kristus är så otroligt, så oerhört och så fantastiskt goda nyheter. Det är extremt goda nyheter. Det är verkligen ett gott budskap, eller hur? Så hur det än har det just nu, vad det än brottas med, vad som än vill kleta sig fast på dig och trycka ner dig. Evangeliet är svaret. Du är älskad. Behöver inte gå liksom med böjt huvud och känna att du är kass och värdelös och eländig och allt sånt där. Du är älskad. Du är älskad. Ja, men jag räcker ju inte till. Det gör ingenting. Du behöver inte räcka till. Gud räcker till. Och han är stor. Och han är underbar. Och han älskar dig. Han älskar dig. Han älskar dig. Halleluja. Vi kan ta sista bilden nu. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Idag så har vi återigen proklamerat Guds ord om frälsning i Jesus Kristus. Erbjudandet, inbjudan är öppen. Idag är den rätta tiden. Det är nådens tid. Det här är nådens rum. Allt det andra kan du lägga bort. Det kan du lägga av. Det kan du skjuta åt sidan. Alla dina föresatser, allt vad du borde skulle göra. Vet, om du tänker att du ska bara simma i borde skulle havet. Och jag borde skulle, då kommer du drunkna. Jag borde, jag skulle, jag borde inte, jag skulle inte. Du, det finns ingen chans att överleva där. Du dör. Ingen chans. Men i nådens hav, där går alla på vattnet. Eller hur? Där går alla på vattnet. Halleluja! Och det som är under ytan där, långt ner, det är våra synder som är kastade där. I glömskans djupa hav. Dina synder har fått sin grav. Halleluja. Halleluja. Ta emot Jesus idag. Gör det genom att bekänna med din mun. Jesus, du är Herre. Tro i ditt hjärta. Vända dig om till honom. Och låt dig döpas i vatten som ett tecken på det. Vi är lite sugna på att ha dopförrättning här på nyårsafton. Det är ju sista söndagen. Vi har några på gång som är att låta döpa sig. Så blir du berörd av detta budskapet och inte har låtit döpa dig i vatten. Kom och anmäl dig så ska vi ha dopförrättning. Tänk att ha det sista gudstjänsten. Man lämnar allt det här bakom sig så går man in fräsch i ett nytt år. Munnens bekännelse, hjärtats tro och omvändelse och överlåtelse ger dig fullt tillträde att leva i nådens rum, i ljus och frid och den glädje som gäller i Guds rike. Mitt i en värld av kamp och strid och elände och svårigheter så har du en försmak på allt vad Guds rike står för.